Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmars stad, avsnitt 28. Det här är en podcast om Stockholm och politik i Stockholm. Och idag när vi släpper det här avsnittet så är det också dagen innan julafton, så vi får önska god jul till alla som lyssnar där ute. Jag heter Kalle och med mig har jag Anna.
Hej.
Och Mikael.
God dag och dag. Eller god kväll, beroende på när ni lyssnar.
Beroende på.
God tid på dygnet.
God tid på dygnet. Hoppas alla klappar är inslagna och ligger under trädet.
Just det. Eller alltså, ja, alla ni som lyssnar och som firar jul, man kanske sitter med också så här en sån lite bara klump i magen och bara, vad jobbigt, jag måste träffa mina släktingar, som vissa.
Precis, så att ja, vi kan vara en sån mysig tillflyktsort.
Lyssna på oss istället för årets jultal.
Ja, precis.
Men är det dagen innan julafton?
Nej, men nej. Folk kanske
man kan ju spara på
folk kanske lyssnar på det här julafton. På julafton också, ja. Tänker jag. Så. Lite lätt brusade på
glögg.
Ja, jag tänkte säga en annan konstig, som mina föräldrar dricker alltid en viss.
Äggnog.
Ja, det kanske, ja det gör de inte.
Men vad dricker dina föräldrar?
Samma deira, jätteäckligt. Men vi kan, det var inget bra poddmaterial. Jo, jag blev förvirrad av att vi skulle ha den här julstämningen.
Du var inte i julstämningen nu?
Idag så är det tredje advent också.
Mm.
Jag var i julstämningen för att vi, det var lite sån Sunes julstämning här för att det var en kökshandduk som började brinna i våran ugn för att vi skulle tina lussebullar.
Mm, precis, jättejuligt.
Ja, och liksom, den var väl av någon sorts bomull, antar jag, eller blandmaterial kanske, den här kökshandduken. Men den här lilla grejen som man hänger upp den i, den var av typ nylon. Så den smälte liksom och gjorde sån här plastånga i hela ugnen.
Så nu har vi ätit plastångade lussebullar.
Precis, vi åt ju upp dem självklart ändå.
Ja, mycket gott. Men lite mikroplaster har ingen dött av.
Nej,
alltså man har väl inte bevisat att mikroplaster är farligt. Det är väl bara att det borde vara farligt att våra kroppar. Alltså som jag har förstått det så har man liksom inget bevis för det än. Man bara för att det är så nytt att våra kroppar består till 50% av plast.
Jo, alltså precis de där långsiktiga studierna om alltså de exakta.
Alltså det är troligen jättedåligt.
Ja, jo, men det har väl inte liksom hunnit studeras exakt vad effekterna är kanske. Men det, ja.
Mm.
Hur som helst.
Vi överlever säkert.
Ja,
fast man vet ju från annan typ sån här hur det brukar gå för folk som arbetar. Kanske i miljöer till exempel.
Ja,
där det är mycket konstiga partiklar och sånt. Så,
jag kan fråga min brorsa, han är miljöinspektör. Han vet säkert. Jag återkommer.
Mm.
Vad han har att säga om.
Bra.
Toppen. Idag så vi har lite nyheter. Som är så här, ja, och lite uppföljningar på saker vi har pratat om tidigare. Och sen så har vi ett sånt här tema som är lite, ja men det är Stockholmsrelaterat för att det liksom berör Stockholm. Det är ett projekt i Stockholm som handlar om då det här, om sån här koldioxidinfångning som Stockholms energibolag Stockholm Exergi håller på med.
Klimatkrisen är global, men lösningen är lokala, som man brukar säga.
Precis. Och då ska vi kolla på de lokala lösningarna i Stockholm helt enkelt. Och hur det
som det går jättebra för.
precis. Så det kommer vi till lite senare. Men först och främst så har vi en strejk att prata lite om.
Jag vill bara skicka ut pepp till de som strejkar på Medicarrier som är det är Region Stockholm som äger det företaget och då är deras lager för sjukvårdsutrustning. Och de som jobbar i lagret strejkar för att teckna kollektivavtal med SAC och för högre löner. Stockholms LS av syndikalisternas arbetares centralorganisation.
Ja.
Ja, för det är så att de har avtal med Kommunal på det här. Och det kan man väl också, som jag förstått, fråga sig lite. Liksom, varför är det Kommunal och inte typ Handels som brukar organisera lagerarbetare och sånt? Och jag gissar att Kommunal bara har sämre villkor och sånt. Men det som det handlar om mer konkret liksom, är att de tycker inte att de får rättvisa löner. Men också sådana här bara bullshit-grejer, att de kan bli liksom, att de måste vara med på någon obligatorisk medarbetardag på helgen. Och förut fick man kanske OB för det, men nu är det så här, får de inte det. Och tydligen får folk som jobbar på kontoren fortfarande det. Alltså jag menar, det är klart att de är förbannade. Mm. Liksom, och man, jag ville bara säga det, att jag stöttar den här strejken och tycker att alla andra ska göra det också på det sätt som man kan.
Ja.
Typ sprida att Region Stockholm är skurkar och så vidare.
Ja.
Mm. Och det här är också att de har återupptagit den här strejken, alltså de gjorde även i somras, strejkade man och så.
Men det där, alltså för vi hade problem med det på vårt jobb också. Och jag jobbar också åt Region Stockholm. Att vi jobbade tekniskt sett som administratörer. Det var det vi jobbade som. Men vi var anställda som laboratoriebiträden. För att laboratoriebiträden hade mycket lägre löner och mycket sämre villkor. För att de ena är tjänstemannaförbund. Och de brukar ju söga, men de sög mindre än Kommunal i det här fallet. Mm. Men de bytte sakta men säkert ut så att alla blev laboratoriebiträden. Och de tog bort alla administratörer.
Mm. Sjukt sneaky. Så. Men också lyssna bara på liksom frasen obligatoriska medarbetardagar på helgen. Alltså bara herregud. Det känns som nej, ha inte det bara. Alltså att det känns som en konstig. Ja.
Nästa nyhet rör en institution som vi pratat om tidigare i stan, nämligen Tekniska museet. Och
deras företags samarbete.
Ja, precis. Och sen så ska man väl vara vad är ett samarbete och vad är inte ett samarbete? Det kan man ställa sig frågan. Men det som har hänt är då att Equinor, som är ett norskt oljebolag, har liksom, de lägger stora summor pengar på marknadsföring till unga. Till exempel med såhär, YouTube-serier, sponsring, utbildningsprogram. Och nyligen var då lokalerna på Tekniska museet fyllda med såhär, barn som deltog i någon såhär Lego-tävling typ, man byggde, och så. Och då är alla de här barnen som deltar i den här tävlingen har då t-shirts på sig med då det här norska oljebolagets logga på.
Mm.
Och så används samma bilder på de här barnen i reklamsyfte. Och frågan är ju då liksom, det här kanske inte var något som Tekniska museet liksom egentligen, alltså det är inte de som är i ett samarbete med de här norska oljegrejerna,
alltså, utan
de
är bara som är...
Ja, men de är väl värd för den här deltävlingen i den här grejen som, ja. Men man kanske inte borde vara det om det ska liksom förekomma massa
reklam
för liksom oljebolag med barn.
För det här är ju roligt. Nu kommer Norgefakta.
Norgefakta.
Ja. Kan börja spela norska nationalsången eller någonting.
Mm.
Fint. Nej, men det är ju att Tekniska museet i Oslo är ju typ till 50% upplåtet åt reklam för Equinor.
Ja.
Spännande.
För att Norge är en oljestat liksom. Mm. Och Equinor är ju det som tidigare hette Statoil. Jag tycker Statoil är en mycket bättre namn. Det förklarar vem som äger oljan.
Det gör det.
Men det låter också mer norskt. Alltså när man säger det.
Ja. Det var ju därför, för att det inte ska låta som olja och det inte ska låta som norskt. Att det låter som Statoil. Alltså för det var ju det betyder. Statens olja.
Mm.
Men då har de liksom en liten, men en ganska stor, men liten oljeplattform utbyggd som man kan gå runt på.
Wow.
Hoppas att barnen snattade mycket Lego. För det är ju väldigt dyrt att köpa Lego. Så de har kunnat, och det är också väldigt små bitar som man kan lägga. Alltså om det finns någon extra bra Lego-bit.
Det har
man
gjort som barn.
Mm.
Ja.
1 krona per Lego-bit kostar det.
Mm.
I genomsnitt.
Är det så?
Mm.
Ja.
Det är dyrt. Jag ville bara ta upp det. Det fortsatt en så här bara grej som jag tycker man borde uppmärksamma kring museer och liksom hur man samverkar och vad man tillåter för typer av företagskopplingar på museer. Men vi har pratat om det tidigare. Och Tekniska museet har också tidigare fört fram sin ståndpunkt.
Så ni får jättegärna mejla oss igen och bjuda oss på olika saker. Då blir vi jätteglada. Vi kan inte lova att vi fortsätter vara okritiska.
Nej. Yes. Nästa grej är också något som vi har följt lite. Och det är den här miljözon klass 3 som ska träda i kraft i Stockholm. Men som har stött på patrull. Och det är då så att Länsstyrelsen har gått in och pausat införandet av den här miljözonen. Och miljözonen handlar ju då om att det är liksom inga fossildrivna fordon inom liksom ett begränsat område inne i city. Och Länsstyrelsen är väl då, de tycker att de har någon form av ansvar här att utreda om de här områdena som då det här skulle beröras av är särskilt miljökänsliga. Så de behöver pröva och utreda det. Att de tycker att det är liksom deras.
Men de gör väl inte det bara på eget initiativ? Att säga, nej. Det här måste vi kolla på. Utan jag tror att de blev anmälda på något sätt av typ Moderaterna.
Ja, precis. Det har ju skett, det har ju varit en liksom pågående på något sätt kampanj från moderat håll i Stockholms stad att liksom försöka stoppa det här för att de älskar bilar. Så att det så kan det ju absolut vara att det är de som på något sätt har försökt få Länsstyrelsen att agera här. Men och sen så i sin tur så har Stockholms stad överklagat pausen av miljözonen till Transportstyrelsen, läste jag. Så att Transportstyrelsen ska ju då avgöra om det faktiskt är så att Länsstyrelsen har liksom, om att det är deras uppdrag på något sätt att lägga sig i det här eller inte typ. Så vi får se helt enkelt vad som händer där.
Ja, Moderaterna är i alla fall väldigt glada. Nej men precis, det var så att de överklagade beslutet, Moderaterna. Men det här verkar vara lite orelaterat, så de har både överklagat beslutet och det var en process. Men sen så har
Trafikförvaltningen?
Heter det så? Länsstyrelsen.
Ja, Länsstyrelsen. Just det, passat.
Också gått in. Ja. Moderaterna var väldigt glada i alla fall.
Mm.
Föga förvånande.
Föga förvånande. Men ja, så det är
ju deras väljare det berör framförallt. Det är de som får astma. Och...
Ja, precis. Precis. Ja. Det är en sån följetong som vi får fortsätta helt enkelt. Se vad som händer i. Sen så har vi ju en stående punkt, nästan känns det som, om kollektivtrafiken i det här programmet. Och det ska vi även prata om lite nu. Och det är då att SJ inte kommer delta i upphandlingen för pendeltåget 2026. SJ har ju alltså tagit över liksom tillfälligt på ett korttidskontrakt efter MTR. Och så liksom har de då det här kontraktet fram till 2026. Och då har de nu meddelat att de inte kommer liksom fortsätta köra eller liksom delta i upphandlingen för att få köra pendeltågen. Och då är ju många ute, liksom Seco och så, och personalen på pendeln vill ju då gärna att regionen ska ta över driften i egen regi, som det heter då. Det här har vi pratat om tidigare alltihop. Men ja, vi får helt enkelt se vad som händer. Alltså det blir ju intressant, tänker jag. Just, alltså 2026 blir ju ett sånt år där det liksom både är den här typen av grejer som, och sen val och sådana saker som spelar in.
Just det.
Så att det är lite oklart liksom, tänker jag. Och regionen har ju liksom, de har ju, gick ju lite till val förra gången på att man skulle liksom börja kolla mer på det här med egen regi för kollektivtrafiken. Och de har utrett det och det kom en utredning tidigare i höst. som jag kollade lite på. Jag kan länka den i beskrivningen också. Så de har liksom kollat på hur det skulle gå att införa kollektivtrafik i egen regi. Jag har några utdrag här som jag kan liksom bara sammanfatta kanske lite. Utredningen visar att det inte finns några juridiska, organisatoriska eller styrningsmässiga hinder för att övergå från upphandlad kollektivtrafik till egen regi. Det låter ju lovande. Sen så ur ekonomiskt perspektiv finns det två aspekter att ta hänsyn till. Dels kostnaden för att etablera en egen verksamhet, dels den löpande kostnaden för att bedriva verksamheten. Etableringskostnaden blir i princip den samma oavsett om det är ett eller flera trafikområden som väljs.
Då kan man lika gärna köra så här.
Nu, ja, men precis.
Nu tar vi allting.
Det är en intressant grej som jag liksom, för att jag tror att många också från vänstern eller politikerna har varit så här, men man kan ju pröva liksom ett i taget lite, att man gör det lite som försiktigt. Men enligt den här utredningen så är det ju liksom egentligen mer logiskt att man tar större chok, för att det kostar bara, alltså de stora kostnaderna verkar det vara är ju liksom att man helt enkelt typ etablerar nödvändiga IT-system. Det är en jättestor kostnad som inte blir så mycket större om man tar in fler trafikslag liksom.
Nej, jag tänker också spontant att man kan göra skaleffekt, vad heter det?
Stordriftsfördelar,
ja. Om vi har ett stort bolag, SL, som driver all trafik.
Precis. En annan grej som liksom, egentligen kanske man borde förstå, men som jag inte hade tänkt på faktiskt innan med det här, var ju att när regionen upphandlar kollektivtrafik av ett bolag, då behöver ju det bolaget sen inte tillämpa offentlig upphandling på tjänsterna under dem.
Nej.
Mm.
Men om man bedriver kollektivtrafik i egen regi, då måste varenda bit av det upphandlas. Okay. Så att då blir det upphandlingar av bussarna, alltså av fordonsflottan, av alla de här IT-systemen blir upphandlade. Alltså du vet.
Men jag trodde att bussarna, att det är Region Stockholm som äger dem.
Så kan det vara.
Men det är lite konstigt, för det står ju här i det här citatet som du har skrivit. Ansök om tillstånd, handla upp bussar och skapa IT-plattform.
Men jag tänker att...
För jag trodde att det var just det, att de ägde sina egna tåg och sina bussar och sånt. För att annars så skulle man ju behöva byta ut själva pendeltågen varje gång.
Ja, nej, men det gör man ju inte. Precis.
Vad skulle dagisbarnen säga som har fått namnge alla...
Nej, precis.
Tunnelbanor till exempel.
Men jag gissar att när det köps in nya bussar till exempel, så gissar jag att det kan köpas in. Men jag vet inte, för de har ju ändå haft sån satsning att de ska ha elbussar och gasbussar.
Mm, det är sant.
Och det är väl SL som har köpt in det och inte Nobina och vad heter de? Arriva.
Ja, precis.
För de blev ju sura där att de hade för hårda miljökrav. För att då blev det bara, det var typ ett
bara
företag som klarade dem.
Mm.
Ja, eller om det var att Kina inte klarade.
Det var att Kina klarade.
Ja,
nej,
var det,
ja. Jag tror att det var tvärtom, att det var liksom...
Alltså, ja, just det var arbete, det var krav på arbetsmiljö, ja, och då klarade inte de kinesiska, de som var byggda i Kina.
Det var typ bara...
För då klarade inte Volvo det.
Det var bara Scania som klarade det, tror jag.
Bara Scania, för de bygger sina bussar i Polen.
Ja.
Eller vad nu.
Men ja, det där var...
Ja, men bra. Bra ändå.
Ja, fast sen så hävdes det. Eller det överklagades, så det blev ändå kinesiska bussar.
Ja.
Men hur som?
De är ju bättre på det med el. Alltså det är sant att de är mycket bättre på el.
Ja.
Eldrivna fordon.
Men så det är väl det, alltså att det liksom man, även om man driver i egen regi, så kommer man liksom man kommer inte undan de här lagarna om offentlig upphandling.
Så att säga. Nej, precis. Tills den dagen vi bestämmer att vi ska ha vår egen bussfabrik.
Ja.
I egen regi.
Men det är väl som, alltså kommunala skolor har ju också det så här, nu ska vi köpa in kopieringspapper och då är det upphandlat av
någon. Ja.
Fast det har väl ändå redan folk på plats som sitter och jobbar med. Fast det är klart, då sitter de på den förvaltningen liksom. Men de har ju redan någon som jobbar med upphandlingar på vilken förvaltning blir det nu då? Alltså så här, i regionen, det blir ju liksom.
Nej, men man kommer nog inte runt det, men det är ju inte samma sorts förhandlingar, tänker jag. Alltså, eller upphandlingar.
Nej, det är det ju inte. Och det är precis. Det kanske inte blir den här, alltså just när man upphandlar kollektivtrafiken så blir det ju alltid den här konstiga grejen att företaget som kör kollektivtrafiken, det enda de har att förhandla med är ju arbetsvillkoren.
Ja.
Eftersom de inte, eftersom de inte äger
fordon
eller någonting själva,
allt sådär.
Så är det ju det enda de har på något sätt att deala med är ju att så här, men vi kan köra kollektivtrafiken
mer effektivt
eller ja. Och så att det blir man ju åtminstone av med liksom.
Ja.
Läste ni, nu har inte jag den länken just nu, men läste ni det här med varför SJ också drar sig ur, alltså att de sa typ att så här, det erbjudandet eller liksom den dealen som
den
Region
har
Stockholm
lukrativ.
Har presenterat
precis.
Lukrativ.
Men de kommer inte få samma
precis, men att det de har fått nu, det erbjudandet de har fått nu är liksom att de bara, det går inte att liksom leverera trafik som funkar typ med så här lite pengar.
Nej.
Typ, och så här dålig.
Precis.
Ja.
Nej, och det är nu ganska realistiskt. Alltså med tanke på hur hårt MTR har kört sina anställda liksom.
Mm.
Så kan jag tänka att SJ har inte samma erfarenhet av att disciplinera sina arbetare lika hårt.
Nej.
De disciplinerar sina arbetare rätt hårt ändå. Men.
Mm. Precis.
Men det är väl liksom, det är väl också det att om man ska ta det till en mer större fråga så är det ju liksom att Region Stockholm existerar i en kapitalistisk värld. Det kommer inte runt. Alltså du kan inte bygga socialism i en region.
Nej.
På det sättet liksom. Eller vad man skulle säga. Även om man skulle ha det i egen regi eller så, så är det fortfarande bunden av att produktionen ägs av privata företag. Elen ägs av privata företag.
Ja, nej men visst.
Så det krävs, så egen regi kan liksom inte lösa alla problem.
Nej, det är ju inte den stora samhällsförändringen i sig liksom. Nej. Jag tror att det var de nyhetsgrejerna vi hade liksom.
Vi har väl en nyhet.
Ja, just det, det var.
Vad heter han?
Regioncenterpartisten
är. Ja, men en centerpartist. Men han är väl skärligen misstänkt för
sexualbrott mot en minderårig i kollektivtrafiken.
I kollektivtrafiken, och det finns väl någon video på det.
Typ Roslagsbanan, tror jag.
Okay.
Ja, men så att han då, som heter Gustav Hemming, som liksom var regionråd.
Avgick med omedelbar verkan.
Ja.
Men det som är lite fult nu då, vilket jag skulle säga, nej jag ska inte säga det här. För det är förtal.
Säg inte förtal.
Jag ska inte.
Han har krävt massa.
Men han har krävt att han ska få full pension för att han är över 50. Att han skulle få 15 miljoner utbetalat.
Mm.
Plus.
Vad är det som är förtal? Alltså att du tänker att
nej,
han har gjort det här
med jag kan inte säga.
Jag kan inte säga vad
jag kan inte
förtal.
Säga.
Då är det ju förtal.
Okay.
Mitt förtal som Carl verkligen får klippa ut här. Du får blipa det här.
Ja. Mm.
Det är ju att.
Mm.
Men det måste vi blipa.
Yes, men det är inte så mycket mer att säga. Det är bara en, ja, det är ändå en av de liksom stora politikerna också som alltså Centerpartiet har ju ingått i styret i regionen. Så att
just det
gör ändå påverkar.
Till CCS, och det är inte ett datorspel där man skjuter terrorister.
Precis. Det är det inte. Ska vi ta en liten paus först innan vi går in på.
Ja.
Bra.
Då är vi tillbaka och Kalle ska berätta lite om koldioxidinfångning bland annat.
Mm.
Eller hur? Jo.
Ja.
Eller bara det, kanske.
Kanske bara det.
Mm. Du kommer väl djupdyka lite över det här, nästan.
Ja, jag vill inte lova. Det känns som att jag lovar för mycket. Men vi ska prata då, som vi sa i inledningen, om Stockholm Exergi och om deras så kallade makalösa manik som de har spenderat väldigt mycket reklampengar på att liksom folkbilda om.
Ja.
Om man åker i tunnelbanan eller om man ser en YouTube-film eller något sånt eller är på sociala medier så har man kanske sett de här reklamerna liksom. Och de försöker på ett roligt och pedagogiskt sätt liksom helt enkelt informera om deras projekt för koldioxidinfångning som de håller på med i Värtahamnen.
Ska vi säga också, alltså Stockholm Exergi, att det är, kom vi fram till om det var kommunalt eller regionalt nu?
Det är ett aktiebolag ägt av Stockholms Stadshus AB, Ankjale Bidko AB,
okay.
PGGM, Alekta, Keva, AXA, IM, Alts, bland annat, står det på Wikipedia.
Okej, okay, ja. Men man har sett, vi har sett det i Stockholms stads budgetar och så. Alltså att de håller på med kraftvärmeverk och sånt.
Ja.
Som är att det blir varmt i ens lägenhet.
Precis. Ja. Och de har fått då supermycket pengar från bland annat EU.
Hur mycket supermycket pengar?
Nej, men Stockholm Exergi har fått då 180 miljoner euro i EU-stöd. För att liksom ta fram den här tekniken. Och svenska regeringen har ju också då tagit fram ett så här auktionsförfarande där olika sådana här företag eller industrier som vill hålla på med koldioxidinfångning kan delta i en auktion för att få statligt stöd för de här projekten. Och där rör det sig också om ett tiotal miljarder kronor. Ja, det som är grejen med det här är väl då att det är jag tror att de flesta ändå har hört talas om koldioxidinfångning, att det är en grej.
Mm.
Att det är en viktig grej för typ så här, att nå klimatmål och sådana saker sägs det ofta. Alltså att det i så här IPCCs rapporter och sådana saker så är det liksom, ja, men för att nå de här målen till 2050 så kommer vi behöva ta fram sån här teknik. Att det liksom,
ja, det är alltid liksom en del av,
det är en del av
målen.
Mm.
Men man har också hört talas om det, och också det här med Stockholm Exergi och deras koldioxidutfångning. Det känns som att man har talat om det i typ 10 år.
Mm.
Men jag har inte riktigt förstått, liksom, så här, gör de det eller är det på pilotstadiet eller så? Så de, jag ser fram emot att höra lite om.
De gör det inte.
De gör det inte?
Nej. Nej. Det är fortfarande, planen är att det ska starta 2028 nu, efter att ha skjutits upp flera gånger.
Den makalösa manicken.
Den makalösa manicken
kommer 2028.
Kommer. Precis. Precis. Det som är kanske, alltså den här, alltså koldioxidinfångning överlag har är ju liksom en ganska gammal teknik. Den har typ, det har funnits i 50 år. Typ. Där främst egentligen oljeindustrin har använt sig av koldioxidinfångning för att sen också kunna få tillgång till mer olja.
Mm-hmm.
Genom att man då liksom, man tar upp olja ur marken, sen så fångar man in koldioxid vid förbränningspunkter, gör den till flytande form, sen så säljer man den här då flytande koldioxiden till oljebolag.
Mm-hmm.
Som använder koldioxiden för att pumpa ner i olje, liksom olja, sådana här, alltså under marken där det
hålen.
Finns olja.
Mm. Typ.
Ja.
Vad heter det? Oljefyndigheter?
Jag förenklar lite. I fyndigheter. Och, för att, och då trycker man ner det här så att det liksom, koldioxid pressas ner för att få, så att
alltså
olja.
Alltså det är en sorts fracking.
Ja, det är en typ sorts fracking. Så att oljan som man vill komma åt kommer upp närmare ytan så att man kan utvinna den.
Mm-hmm.
Så att det har länge använts som ett sätt att få tillgång till mer fossila bränslen.
Ja, ja.
Men då kan de redovisa det här som att det liksom är typ grönt?
Nej, så, nej, den typen av verksamhet är inte grön.
För jag antar att då så kommer koldioxiden ut igen sen?
Nej,
ur hålen?
Nej, eller? Jag tror att den kan ligga kvar där. Men, okay. Men eftersom den används till att utvinna mer fossilt bränsle så...
Nej, det blir
Det är inte grönt liksom.
Nej.
Not green. Det som, och sen så finns det ju...
Negativa utsläpp redan på oljeplattformen.
Ja, precis. Och sen så finns det ju där man helt enkelt från fossila bränslen har använt tomma sådana här
fyndigheter
för att pumpa ner koldioxid permanent. Och det är ju liksom någon form av neutral liksom grej. Det ses ändå, det har ju ändå liksom potentialen att vara, okay, men vi har förbränt de här fossila bränslena, men vi har ändå försökt att pumpa ner dem permanent i marken igen. Mm. Och där finns det några liksom äldre projekt, bland annat i Norge, i några av de största, där man har gjort det. Men de tror jag inte är aktiva längre på grund av att liksom det har blivit osäkerheter kring liksom trycken i de här fyndigheterna, och att man liksom
har... Att det ska komma ut.
Ja, men precis. Att man är rädd att om man pumpar ner ännu mer så kommer det kanske leda till läckage och sådana saker som man absolut inte vill ska hända.
En av de här anläggningarna i Norge som sysslar med det här heter Sleipner CO2 Injection. Mm. Vill bara påpeka att det står här på internet.
Precis, det gör det. Och en annan grej med alltså koldioxidinfångning är väl, ja, men det finns liksom ett antal ett fåtal skulle jag vilja säga sådana här projekt, bland annat då i Sleipner, är den gamla från 1996 höll de på med det i Norge. Sen så fanns det en också som heter Snövit från 2007. Och sen så finns det en i Kanada. Och det är några av de få som faktiskt har kunnat visa på att de ändå har liksom fångat upp koldioxid och kunnat lagra den. De flesta andra projekten är liksom misslyckade eller har lagts ner. Liksom, eller liksom har inte kunnat leva upp till alltså, ja, förväntningarna på vad som man faktiskt ska kunna göra. Liksom.
Ja, det är den.
Du har varit där hos
Sleipner
CO2.
Ja, nej, men det finns en rolig historia om det här, att de orsakar en jordbävning.
Ja.
Så brukar det bli av fracking och sånt också. Mm.
Det här var för att när de skulle bygga Sleipner-plattformen, alltså för att Sleipner är ett oljefält. Och jag gissar att det är där de har pumpat
ner
det.
Ja, precis.
Kom det en tsunami då typ?
Ja, men de tappade hela betongfoten.
Jävlar.
Och det orsakar typ en mindre jordbävning inom de liggande områdena. Ja. Man tappar liksom en gigantisk betongbit ner på havets botten.
Sjukt. Men så det är väl lite bakgrund kring att så här, ja, men det här är gammal teknologi, har använts till dåliga, till att typ liksom få egentligen öka utsläpp. Mer kanske än vad det används till att minska utsläpp.
Mm.
Och, men det som är nytt då, den här, och liksom mycket av Stockholm Exergis grej kring, ja, men så här, det här är liksom ny teknologi eller liksom någonting. Det är ju det här då, att det här handlar om en anläggning som är en BECCS-anläggning, vilket är en, alltså då Bioenergy Carbon Capture Storage. Vilket är att det är inte ett fossilt bränsle som man fångar in utsläppen från, utan det är
torv som är typ bio, fossilt.
Ja, men det är bioenergi, alltså från skogen.
Alltså väl... Stockholm Exergi, hela deras grej är ju att de typ, alltså Värtaverket var väl känt för att vara så här, alltså förutom bilar och sånt då, så var det ju känt för att vara största så här klimatutsläppsgrejen i Region Stockholm, för de eldade kol. Ganska länge. Jag kommer inte ihåg när de slutade.
2019 tror jag.
Ja, men typ väldigt nyligen liksom.
Men sen bytte de till torv.
Gjorde de?
Ja, okay. Som är typ lika dåligt.
För i Högdalen tror jag att det är mer så här, träd typ, vilket också är dåligt.
Ja.
Men ja. Och
ja, precis.
Sopor är det de gör mest väl? Eller?
Ja, kanske.
Fast precis. Då är det inte bioenergy.
Nej,
det är
alltså, inte vi producerar ju för lite sopor ofta.
För det har jag hört också, att de köper sopor från typ
från
andra Norge, länder.
Bland annat.
Okay.
Men
jag vet inte bara om just för att Stockholm Exergi gör det, men Sverige gör det.
Hur som, så det man säger då är ju att liksom det ska, man tar biomassa, alltså saker som kommer från typ skogsindustrin. Det kan vara torv, det kan vara att man typ får sågspån från ett sågverk. Det kan vara liksom... Mm.
Torv är ju alltså ett fossilbränsle. Alltså det är ju så här...
Det är tekniskt ett biobränsle, men det är ju fossilbränsle i verkligheten.
Nej, men det är väl liksom inte från skogen i alla fall. Alltså det är väl från en torvmark. Alltså,
Ja.
Precis, jag vet inte exakt vad statusen på torv är i den här processen. Men bara för att, och de säger ju då att till exempel, ja, men det ska inte vara typ skydds, alltså att så här, materialet som kommer till de här värmeverken ska ju inte vara typ urskog eller alltså skyddsvärd natur som är liksom, det är ju det som de har som ändå målbild och liksom att de säger att det
ska vara in. Från tallåker.
Ja, jo, precis. Men bara för att återvända till vad målbilden här är. Det är att slutprodukten som man vill nå är liksom att man har ett värmeverk som bränner biomassa för att skapa värme. Man liksom samlar in utsläppen från det här och lagrar dem i marken eller i berggrund. Och det är då liksom det är ju då i såna här när man räknar utsläpp så får det räknas då som negativa utsläpp. Till skillnad från om det är fossila bränslen man förbränner. Vilket gör då att vi skulle kunna till exempel
släppa ut mer.
Ja, men precis. Så att målet är att den här anläggningen skulle kunna samla in 800 000 ton koldioxid per år.
Oj.
Vilket, ja, jag vet inte, det är väl en ganska stor
summa. Det låter som svin mycket.
Jag tror att Sverige släpper ut på ett år typ så här 44 miljoner ton koldioxid per år.
Nej, det kan inte släppa ut. Den kan inte, det låter helt orealistiskt att det är 2% av Sveriges utsläpp den kan samla in. Den kan ju bara samla in typ 90% av sina egna utsläpp.
Ja, precis.
Och den står väl inte för 2% av Sveriges totala utsläpp?
Enligt preliminär statistik för 2023 så uppgick Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser till 44,2 miljoner ton koldioxid ekvivalenter enligt Naturvårdsverket.
Mm-hmm. Och de menar att de kan samla in 2% av det på ett värmeverk.
Det är det de menar.
Det låter verkligen som bullshit. Alltså förlåt, men jag tror inte att ett värmeverk i Stockholm står för 2% av Sveriges utsläpp.
Men grejen är väl att den här anläggningen liksom, ja, den finns ju inte än.
Nej.
Så att de menar ju att när den är i bruk så skulle, då är det ju som att man säger, ja, men den skulle kunna släppa ut så här mycket.
Mm.
Och vi skulle kunna samla in så mycket.
Ja.
Alltså, så skulle man ju kunna se det. Alltså det är en liksom, ja. Det är det de liksom utlovar. 800 000 ton negativa utsläpp av koldioxid årligen från 2028.
Alltså om det är sant så är det ju otroligt liksom. Men.
Ja.
För det som de själva släpper ut då, om de eldar träd, det räknar de inte som utsläpp för att de tänker, alltså alls, eller?
Nej, precis.
För det ska skogen ta hand om när den växer upp igen. Ja, exakt. Liksom.
Det är den grejen.
Alltså, det är ju i sig själv, alltså det här att det är negativa utsläpp då, som de påstår, det är ju bullshit, för det är ju riktiga utsläpp.
Ja.
Mm.
Även om de
inte
är
fossila.
Ja, det är jättedumt bara.
Ja, men precis. Sen så finns det ju liksom, det finns massa kritik mot det här. Bland annat så en analys från Skogsstyrelsen visar att en motsvarande effekt av koldioxidinfångning skulle kunna uppnås genom att minska den årliga skogsavverkningen i Sverige med bara 0,8%.
Just det.
Alltså så att om vi bara minskar skogsavverkningen med under 1% så skulle vi ha ungefär samma effekt av infångning. Vilket,
jäklar. Ja.
Så att det är också någonting om liksom, vad är effektivt här liksom, och så vidare. Så att liksom, både det skulle liksom vara billigare och mer skonsamt mot skogsekosystem helt enkelt, att bara egentligen satsa på en hållbarare skogspolitik.
Kan man inte göra båda också?
Jo, det såklart man skulle kunna göra. Sen så finns det väl så här, det finns ju grejer i just lagringen då som är, alltså att det är som typ Stockholm Exergi vill framhäva, varför det skulle vara potentiellt mer fördelaktigt. Och det är ju att det på något sätt, man skulle kunna tänka att det blir en mer permanent lösning än att lagra kol genom, alltså att skogen lagrar kol. För att när du har, om du har pumpat ner liksom koldioxid i en berggrund så kan det ligga där liksom mer permanent än kanske i en skog, för att i skogen kan ju till exempel börja brinna, eller alltså om marken i skogen förändras så kan skogen ju också bli en utsläppskälla liksom. Så att det kan man ju se ändå som en så här, men sen så har det ju också varit, det finns ju inte, det är inte som att det är riskfritt, det har ju varit risk för att såna här som i Norge liksom, att de har varit oroliga att det ska bli läckage från såna här lagringsplatser. Om trycket blir för högt och så vidare. Så att det är inte riskfritt. Liksom.
Nej.
Men det är inte det som har varit det stora problemet också, varför det har varit så försenat. Du kanske kommer till det, men att de har liksom inte hittat någon bra berggrund där de kan lägga ner det som är tillräckligt stabil och så. Och ja, att det nu blev så här, ja, men under Östersjön typ. Liksom på spotten så hittade de lite berg som var tillräckligt så här. Alltså för att typ allt berg rör på sig för mycket och sånt.
Precis. Det kan vara,
men eventuellt så är det så att de ska skicka det till Norge då?
Nej, inte Norge. Det som det har varit snack om är att det finns berggrund utanför Värtahamnen som går att använda till det här.
Så de ska sätta upp en oljeplattform eller en inverterad oljeplattform utanför Lidingö. Det hade jag i och för sig varit för.
Ja, men precis.
Bara för att deras villapriser ska sjunka.
Exakt. Så det är liksom där som jag tror är den potentiella lagringsplatsen. Men i den DN-artikeln som jag har, som kom ganska nyligen, så står det liksom så att att det inte är helt klart med lagringsplats. Så att jag är lite osäker på exakt vad som gäller där.
Mm.
Men det...
Du har ju skrivit upp här att två av de här företagen som ansökte om statligt stöd, alltså de har den här liksom budgivningen då.
Just det.
För infångning av koldioxid. Att så här, vem kan göra det bäst? Vilket företag kan göra det bäst? Och så får man...
Exakt.
Ja, bjuda liksom.
Det är en kul nyhet.
Precis.
Så det finns ju då 36 miljarder kronor i statligt stöd att ansöka om via en sån här budgivning. Och då, där har ju Stockholm Exergi bland annat varit del att få ta del av de här pengarna. De andra är Prime, Skellefteå Kraft och sen så Öresundskraft. Som är så här alla sådana stora liksom, industrier. Men det finns två andra liksom budgivare som är lite otippade. Och då är det dels Svensk Kolinlagring AB. Som då är helt enkelt ett företag som håller på med kolinlagring i jordbruksmark.
Mm-hmm.
Som säger att så här, vi... håller på, alltså att de är ju inte, det är inte ett, liksom en industri eller ett värmeverk som ska liksom samla in sin koldioxid, utan det handlar om att man kanske alltså jordbruksmetoder för kolinlagring. Där de har tagit fram metoder för hur man helt enkelt bedriver ett jordbruk där halten kol i jordbruksmarken är högre än vid ett vanligt jordbruk.
Ja, alltså att man inte plogar.
Ja, men till exempel man plogar in, ja, men precis, den typen av grejer. Man låter det växa gräs på jordbruksmarken.
Är det inte lite också beroende på vilka växter man planterar och sånt också? Att vissa av dem är bättre på att binda grejer och så.
Ja, men man helt enkelt, det är ändå, man binder kol i marken mer än vid ett vanligt jordbruk. Och då säger de helt enkelt att vi vill ju också ha det stödet, för att vi gör ju det ni vill att man ska göra.
Ja.
Sen så, det är lite mer av en sån, det är nästan en protesthandling kanske man kan kalla det för. För att det kanske inte är så att de kommer bli godkända att delta i den här budgivningen. Det är också en annan, det är bara en enskild firma som Olle Åkesson, som då är en jordbrukare som har ansökt om det här. Det är lite kul.
Alltså, jag har någon åsikt som jag ska dra sen om det här.
Ja.
Men spontant så känns ju det som ett mycket vettigare projekt. Alltså på samma sätt som att sänka avverkningstakten lite grann på träproduktionen liksom.
Ja, nej men precis. Det känns som att det är mycket det som dyker upp när man läser om det här. Att så här, kanske inte rakt igenom jätte dåligt, men det finns så mycket bättre och enklare sätt att minska utsläpp eller att lagra kol. Men de på något sätt, de alternativen förbises alltid för att de inte är tillräckligt men de passar inte in i kapitalismen tillräckligt bra.
Nej.
Man kan säga. Men och en annan nyhet som var relaterad till det här var ju att Vattenfall helt enkelt avbröt utvecklingen av en sån här koldioxidinfångningsanläggning i Jordbro i Stockholm. jättenyligen. Och Vattenfall var ju liksom en av de första svenska bolagen som gjorde en stor grej av det här med kolinfångning i början på 2000-talet när de liksom behövde försvara sin kolkraft och sånt i Tyskland och så vidare. Så var liksom Vattenfall väldigt tidiga med att säga, ja men det här med koldioxidinfångning, det är liksom framtiden och vi ska satsa jättemycket på det. Och så har de liksom nu i princip kommit fram till att nej men vi skiter i det här för att det typ inte är ekonomiskt lönsamt för oss att ta fram de här. Det är för dyrt och liksom vi kan inte, ja, vi bara skiter i det helt enkelt typ.
Mm.
Just det där hur det också används som en sån här, när stora industrier liksom använder det hela tiden som en talepunkt för hur de ska få ner sina utsläpp. Alltså, men vi ska ta fram teknologi för att fånga in våra utsläpp. Och så har man sagt det i 20 år eller mer.
Mm.
Och sen så blir det ingenting av det. Då har man ju bara fördröjt processer. Alltså det är bara det här fördröjandet av liksom vad som tid som faktiskt skulle kunna användas till att liksom skala ner eller avbryta utsläpp. Alltså så här, faktiskt ta bort utsläpp genom att man kanske inte ska bränna kol eller, och så vidare eller andra fossila bränslen.
Mm. Nej, för det är därför man har varit så här skeptisk till det här överhuvudtaget från början. Men jag trodde att nu, att de åtminstone hade liksom tekniken. Men det att det finns någon sorts teknik nu, men den används ändå inte. Typ.
Alltså,
tekniken finns. Ja,
för det finns länge.
Tekniken liksom. Finns. Det är bara, det är dyrt. Det är dyrt. Det är svårt med de här lagringsplatserna.
Mm. Nej, precis. För att precis nu under vår paus så försökte jag läsa på hur man gör. Och det är att man blandar det med aminer. Jag vet inte om ni vet vad aminer är. Det vet inte jag heller egentligen.
Nej.
Aminosyror är ju syror byggt på aminer. Men det är en sorts molekyler som reagerar med koldioxid. Och sen kan man typ koka dem. Och då får man ut koldioxiden igen. Och sen kan man... Det är så du får ut koldioxiden ur ångan. Blanda den med aminerna. Aminerna blir till vätska. Vätskan kokar man så att koldioxiden kommer ut igen. Men då är det ren koldioxid och sen fångar man in. Då är det lätt att fånga in den rena koldioxiden.
Just det.
Om man kan koka den liksom i samma ställe som värmekraftverket är. För att den producerar ju värme.
Intressant. Ja, helt enkelt. Jag antar att jag tyckte att vi skulle prata om det här just för att det är liksom ett ganska, just det är ett stort projekt i Stockholms stad som liksom har fått väldigt mycket fokus i media och liksom varit väldigt både granskats. Det har liksom skrivits ganska mycket just liksom bra granskningar av DN nyligen om det.
Mm.
Men också just det här att de liksom spenderar väldigt mycket på att också få ut det här PR-budskapet om den här anläggningen och så vidare. Så att ja, det var väl det. Men Mikael, hade du någon kommentar på det här?
Som
du
alltså det är mest för att det är lite halvt relaterat. Men det finns en väldigt bra artikel som jag rekommenderar alla att läsa. Som heter Between the Devil and the Green New Deal av Jasper Burns. Som kom i Commune Magazine för 5 år sedan kanske. Och den handlar egentligen om The Green New Deal, alltså den gröna nya given. Som var liksom en talespunkt för den socialdemokratiska vänstern i USA. Mycket under Bernie Sanders förra valkampanj. Liksom att det var så att man skulle både kunna återindustrialisera men på ett miljövänligt sätt.
Sen har väl Vänsterpartiet i Sverige... Alltså vissa har väl...
Ja, de har,
man kan ju säga att de har inspirerats av det. Liksom.
Absolut. Absolut. Det
har de, att Norsi har den här bygghjälmen på sig och liksom, man ska satsa på grön industri.
Ja. Så. Precis. Och jag tänker att carbon capture är liksom... Och ännu mer den här bioenergy och carbon capture systems är liksom, man kan säga nästan paradtekniken i det här projektet, att vi kan fortsätta släppa ut och använda fossila bränslen, men vi kan göra det på ett klimatvänligt sätt.
Mm.
Och det Jasper Burns vill påpeka då, som jag tycker är liksom lite relevant till det här också, det är ju att The New Deal, eller liksom den sortens industripolitik som USA genomförde på 30- och 40-talet, men som också återfanns i Sverige i efterkrigstiden, liksom väldigt liknande. Den hade ju som mål att få kapitalismen att fungera bättre.
Mm.
Alltså ha mer profit, anställa fler.
För det är ju det att de mest vill ha industrijobb.
Liksom. Ja, precis. Alltså, de vill ha industrijobb. Ja. Men The Green New Deal försöker ju få kapitalismen att göra något den inte vill.
Mm.
Vilket är de här, alltså det är ju inte lönsamt. Det är ju mycket dyrare att producera energi med carbon capture. Du kanske kan tjäna pengar på det, men det är fortfarande mycket dyrare, så det är mycket mer effektivt att bara släppa ut koldioxiden. Och han skriver här, det han skriver under Green New Deal, men jag tycker det relaterar till det här, den här sortens projekt, att Okej, jag säger det på engelska, så försöker jag sammanfatta. The Green New Deal thus risks becoming a sort of Sisyphean reform, rolling the rock of emission reduction up the hill each day, only to have a growing energy-hungry economy knock it back down to the bottom each night. Alltså ungefär att The Green New Deal då, eller den här sortens teknik, blir som en Sisyfos-reform som rullar upp stenen av utsläppsminskningar upp kullen för att sen få en växande energihungrig ekonomi till att putta den ner igen varje natt. Och där kommer ju liksom ta, om vi istället säger så, om vi minskar produktionen av pappersmassa med 0,8%.
Mm.
Så här, det går ju emot, det minskar ju, det skulle ju minska den svenska ekonomin. Mm. Det skulle ju vara direkt skadligt för den svenska ekonomin.
Precis.
Men det skulle ju vara det miljövänliga.
Mm. Ja.
Och det är ett mycket mer effektivt sätt. För att problemet är att vi har en ständigt växande, expanderande ekonomi.
Mm.
Om vi vill ta itu med miljöproblemen så måste vi ändra på det.
Mm. Ja, men precis.
Och det tror jag inte kan göras inom ramen för grön industripolitik.
Mm. Men vadå, det låter ju som att artikeln är, eller bara, men det är bara den vanliga liksom då, vadå, konflikten mellan teknikoptimism eller sån nerväxtspolitik i miljön. För jag tänker lite varför vänstern i Sverige har hakat på det här med grön ny giv är väl att liksom det är så här, de vill att det ska kunna bli nya industrijobb som typ med de här batterifabrikerna och så, som man kan säga är gröna och så.
Ja.
Och typ mer tillväxt, men liksom,
ja, men det är att, man vill kombinera välstånd med tillväxt. Mm. Alltså att man inte vill bryta. Mm. Man vill inte bryta med den kapitalistiska logiken som säger att tillväxt är lika med mer välstånd.
Mm, precis, men det är väl samma gamla vanliga bara.
Ja,
det är lite så. Och bara för att komma in på det här mer liksom också kring alltså vad som är lönsamt på något sätt potentiellt med att syssla med också sådana här stora infångningsprojekt. Alltså det som kan vara liksom varför företag vill börja ta fram sådana här projekt potentiellt är ju för att ännu större företag kan, alltså just det här med att typ hålla på med utsläppshandel och certifikat för minskade utsläpp för andra företag och sådana saker. Det typ är ju en enorm grej som också finns massa kritik mot. Liksom. Men så att det kom bland annat en nyhet nyligen då att Microsoft har helt enkelt investerat massa pengar i det här Stockholm Exergi-projektet med koldioxidinfångning. För att de då ska få certifikat.
Utsläppsrätt.
Precis. Eller sådana här, alltså att då kan de säga att men det här, det är ju som ett, det är som alla sådana här projekt om att så här.
Då kan de bygga fler AI-hungriga servrar.
Exakt. För att då har de det här som en sån, ja men här har vi negativa utsläpp i våra rapporter.
Ja.
Från den här grejen. Så då på något sätt kan vi nå våra mål om minskade utsläpp i våran verksamhet liksom. En grej som jag var så här fundersam kring det där som var det kanske går att förstå om man läser lite djupare detaljerna, men då står det ju liksom så här att avtalen då är så här både Microsoft får då minskade utsläpp genom det här. Mm. Men avtalet är också att alltså de territoriella utsläppen i Sverige, alltså att vi, de minskar också för oss.
Ja.
Så då blir det liksom minus på två ställen.
Mm.
Men jag förstår inte hur, men det är samma mängd koldioxid som faktiskt fångas in.
Alltså jag
gissar mystisk
ju.
Matematik.
Mystisk matematik.
Jag hoppas att ändå att de EU-byråkraterna kan genomskåda att det är dubbelbokföring
det,
på gång.
Precis, det där känns som dubbelbokföring som kanske inte helt
nej.
Helt ärlig. Men ja. Men så det ja precis. Det finns ju skitmycket pengar i det här om stora stater vill investera i det liksom.
Mm.
Och ställer stora företag, men det har ju också varit, alltså jag vet inte, det är det som är så konstigt liksom när alla de här stora klimatrapporterna också på något sätt bygger in det här som en del av lösningen. Alltså,
ja.
För att det blir...
Nej, och jag vill säga, även om jag låter väldigt kritisk, alltså jag tycker det i grunden är troligen en bra liksom mellanlösning. Alltså att man genomför den här sortens saker nu, så att vi kan minska utsläppen alltså lite grann redan nu från kolkraftverk liksom, och liknande värmekraftverk.
Mm.
Men det är fortfarande en pseudolösning. Det är ändå ett försök att bromsa istället för att...
Jo, men speciellt eftersom det är så tveksamt faktiskt hur... Alltså att det är så många av de här projekten som inte har lyckats sjösättas liksom. Alltså om så här, det här är lite halvdåligt men det funkar åtminstone.
Mm.
Då hade det ju kanske varit så här, ja.
Men
det här är liksom halvdåligt och också ganska spekulativt fortfarande liksom. Hur många av dem, alltså det finns liksom inte så många anläggningar i världen som kan säga sig ha varit framgångsrika överhuvudtaget med att lagra kol. Liksom.
Nej.
Liksom. Så det är väl det som också är att det står på väldigt skakig grund liksom.
Ja.
Ja, men jag tänker att vi avrundar den långa lite, det kändes liksom lite vad säger man, ovant att prata om något så stort och tekniskt i den här podcasten. Har vi något mer att säga? Hade vi något så här just det var Botkyrka. Det har hänt massa skit i Botkyrka.
Ska vi ha oss en egen lokalpodd bara för Botkyrka på Radio Alla, typ om vi skulle kunna
ha
turer där.
Ja.
Nej, men det verkar som att många chefer har blivit kickade. De kommer kanske behöva betala tillbaka 15 miljoner.
Det är liksom efterdyningarna till den här New York-resan.
Ja, precis. Men det verkar vara mycket mer än New York-resan.
Ja. Du skrattar.
Du fick en sån...
Jag fick en twang i min röst.
New York-resan.
New York-resan.
Ja, när vi... Jag har inte följt med, kan jag säga. Nej, jag såg att de hade stängt det här ungdomsverksamheten som var i det här Albus hjärta, va?
Just
det är nästan så att vi borde åka dit och typ intervjua folk.
Göra
Botkyrkabon.
Ett fältreportage. Det kanske blir någonting nästa år.
Mm.
precis. Men
göra en Botkyrka special.
Jag tänker att vi får helt enkelt avsluta. Och vad ska man säga? Ska man säga något högtidligt om tack för att ni har lyssnat på den här podcasten under det här året som har gått?
Ja, verkligen. Mm. Tack.
Vi återkommer i
2025.
Det känns som framtiden.
Det är framtiden.
Det är framtiden.
Det är jättelångt, nej. Men det är framtiden.
Ja. Om man vill stötta Radio Åt Alla så kan man göra det på Patreon. Om man vill gå med i Allt Åt Alla Stockholm så kan man höra av sig till oss. Så fixar vi det.
Mm.
Ja. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
God jul.
God jul.
God jul.